Mästaren hör vår bön. Det är det som är så underbart. Och vilken fin inbjudan, helige Ande, kom och berör oss. Det är det vi behöver. Vi behöver få bli påminda om den här storheten som Jonas talar om. Det enorma med vår skapare, med den som älskar oss så högt, så innerligt. Jag har satt som titel för den här predikan: kämpa in i det sista, ge alltså inte upp. Det är faktiskt ett budskap som Gud har gett mig 2 gånger i rad nu. Så det är förmodligen så att vi behöver höra det. Att vi inte ger upp för trycket utifrån. I början av sitt första brev till Thessalonikerna så sa Paulus att Gud älskar dem högt och han älskar oss lika högt. Och han hade utvalt dem till något särskilt. Och det är likadant för oss här. Gud har utvalt var och en av oss till någonting särskilt. Precis som ingen pusselbit är riktigt lik den andra. Många är ganska lika, ni vet, när ni lägger pussel. Man kan bli lite lurad. Man tycker att de är ganska lika. Men faktum är att ingen av oss är helt lik. Inte ens enäggstvillingar. Även där finns det skillnader. Gud har alltså skapat var och en unik. Paulus, han sa till Thessalonikerna då, han berömde dem för det sätt som de litade på Gud. De hade nämligen en väldig kamp emot många falska läror. Många som ville dra dem in i religion istället för en levande tro. Och han sa att de hade faktiskt blivit en stor nyhet runt om. Alla var förbluffade över att de har kunnat förvalta den tro de har fått på det sätt som de gjorde. Och så säger Paulus att han och teamet, de behöver inte ens säga någonting. Utan de själva där i Thessalonike var budskapet. Det är väl härligt, och det är ditåt vi också längtar, eller hur? Att vi får vara budskapet i oss själva. Jag ska läsa på slutet utav Thessalonikerbrevet. Han där i 5:e kapitlet, det är det sista kapitlet. Och då i det 4:e kapitlet så har Paulus talat om Jesu tillkommelse. Mästaren kommer. Och vi ska trösta varandra med de här orden, står det. Och sen så pratar han i början av 5:e kapitlet då om att det här är ju inte så svårt för oss egentligen. Därför att vi har den här informationen som finns i ordet. Och sen har vi också den helige ande. Men egentligen så kommer han som en tjuv om natten. Och ni vet ju lika väl som jag att dagen för mästarens återkomst inte står i almanackan. Nu läser jag ur levande bibeln. Eller levande är det inte, förlåt, det är the message, alltså budskapet. Det är inte så att han skickar ett brev och förvarnar om sin ankomst. Lika lite som en inbrottstjuv skulle göra det. När alla nöjt pustar ut och dunkar varandra i ryggen. Ja, det var det. Nu, vi klarar det, nu kan vi ta det lugnt. Då brakar allting loss. Det händer lika plötsligt och oundvikligt som när verkarna sätter in för en kvinna som ska föda. Men ni, mina vänner, ni trevar ju inte i mörkret. Så hur skulle det kunna ske i ett obevakat ögonblick för er del? Ni är ju ljusets söner och dagens döttrar. Vi lever under vidöppna skyar och vet var vi står. Låt oss alltså inte gå genom livet som sömngångare, som de andra. Håll ögonen öppna och var på alerten. Om natten sovs det, om natten sups det, men inte hos oss. Vi är dagsmänniskor och det ska vi också visa. Gå ut i dagsljuset, nyktra, klädda i tro, kärlek och hopp om räddning. Det är ju inte för att förkasta oss i vrede som Gud har gjort sig besvär med oss, utan för att rädda oss genom vår mästare Jesus Kristus. Han dog för oss, vår skull, och hans död leder till liv. Vare sig vi svakar med de levande eller sover med de döda, lever vi med honom. Håll alltså modet uppe på varandra. Bygg upp hoppet så att ni alla är med i det tillsammans. Och ingen blir utanför. Ingen blir efter. Jag vet ju att ni redan gör det. Men fortsätt så. Och så vill jag säga likadant till er. Jag vill säga likadant till er. Och Nicky Gamble, jag kanske, innan jag säger det, så vill jag säga att vi vet, vi har någonting som är värt att kämpa för. Och segern, den är redan vunnen. Men vi behöver hålla ut. Därför att, jag ska prata mer om det längre fram, men vi har en fiende som talar också. Och det, vi har väldigt lätt för att lyssna på honom. Och då måste vi träna oss att istället lyssna på Gud. Och är det tomt i huvudet så kan vi ju bara gå hit. För här är Guds ord. Här kan vi lyssna till det han säger. Då ska jag berätta om vad Nicky Gamble sa. Nicky Gamble, det är jag och han som är grundare av Alpha i England. Och han berättar att Bruce Strether, en framgångsrik advokat, han var ateist. Han gick aldrig i kyrkan trots att hans familj gjorde det. Och de flesta helgerna så spelade han golf istället. Och så småningom, som ett resultat av åtskillig övertalning från hans fru och hans tre tonårsdöttrar, så kom han till Alpha. Han var extremt snabb på att föra fram sina åsikter och han var väldigt fientligt inställd. Ingen av sessionerna hade någon inverkan på honom. Förrän mot slutet av kursen, då han hörde utläggningen om hur kan jag motstå ondska? Efter det så kom han upp till mig och sa, alltså till Nicky, i mitt arbete som advokat har jag sett så mycket ondska, jag har alltid trott att det finns en ond kraft. Ikväll slog det mig att om det finns en ond kraft är det meningsfullt att tro att det också finns en god kraft. Den natten blev Bruce kristen. Men ända sen dess har han varit en engagerad medlem i kyrkan med en mycket kraftfull och effektiv tjänst som påverkat hundratals människors liv. Vi kämpar mot terrorismens globala onda makter, IS uppkomst, flyktingarnas tragiska situation, händelsen i Syrien, Zika-viruset, svälten, fattigdomen, miljöförstörelsen, korrupta regeringar, otaliga andra lokala och internationella frågor. Vi möter också kampen mot ondska i våra egna liv, frestelse, synd och missbruk. Bibeln är realistisk om den här kampen. I Gamla testamentet så läser vi om fysiska strider mot onda krafter. Nya testamentet är kampen ofta beskriven som andlig strid, som Paulus uttrycker det. Vår kamp, så står det i Efesierbrevet 6:12. Vår kamp är inte mot kött och blod, men mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret, mot ondskans andemakter i himla rymderna. Efesierna 6:12. Det här citatet visar att kampen vinns genom Herrens segrande kraft. Eller vi kan också säga att kampen har vunnits redan genom Herrens segrande kraft. Men sen är det, här föds vi och här dör vi. Och under den här vandringen, av någon anledning som inte vi helt till fullo förstår, så tillåter Gud oss att välja gott eller ont. Och det är där i den här vandringen som vi utsätts för alla de här rösterna, allt det här tyckandet, där vi hela tiden fattar beslut. Hela tiden så väljer vi del i det, det. Del i det, det. Och så vidare. Du väljer hela tiden. Och vi brukar säga att vår situation idag är resultatet utav alla våra sammanlagda val i livet. Alltså är vår vilja viktig i det här sammanhanget. Trots att Gud redan vunnit segern, så vill han få bekräftat av oss att vi vill vara på den segrande sidan. Han tvingar ingen. Vi har fullt fri vilja att vara där eller inte vara där. När man läser ordet så fattar man ju inte varför man inte vill vara där. Och det är ju en gåta i sig. Vad är det som gör att många människor inte väljer den segrande sidan? Kampen kallar jag för den första avdelningen utav det jag ska säga. Och nästa avdelning kallar jag för utrustningen. Och sen ska vi avsluta. Fiendens strategi, hans system, är bland annat att ingjuta fruktan, så tvivel och otro, och förleda till synd. Alltså gå emot det som Gud vet är bäst för oss. Fresta till missbruk, alkohol, droger, våld eller pornografi till exempel. Gör oss till slavar, materialism, världens ideal. Inte minst är det en kamp. Världens ideal. Vi blir hela tiden påprackade vad som gäller i världen. Vad som är politiskt korrekt. Vad man ska ha på sig. Vad man ska äta. Vad man ska säga. Vad man ska tycka. Hur man ska bo. Och hur man ska klä sig. Allt dikteras på något vis av att så många låter sig styras av ett fåtal. Människofruktan, dålig självkänsla, negativa tankemönster, fokus på vår egen prestation. Alltihopa det där är saker som vill göra oss till slavar. Konsekvenserna utav all synd är tydligt. För jag vill kanske säga innan dess då. Att vara slav över någon är något att tänka på. Eller något. Därför att Herren säger att vi ska inte ha någon annan herre över oss än Gud själv. Gud ska vara vår herre. Och den som jag låter styra mitt liv, den blir en herre över mig. Och jag behöver inte lägga ut texten om det, för tänk efter då. Hur många saker låter vi inte ibland styra våra liv? Jag kanske låter en människa styra över mitt liv. Det kan finnas någon som jag inte vågar säga emot, till exempel. Och så vidare. Lösningen på alla de här situationerna, den är alltid att gå till Herren. Vända sig mot Herren. Be om kraft för att göra det som är rätt. Be om kraft för att stå upp och vara den Gud vill att jag ska vara. För konsekvensen av synd är tydlig. Den bedrövar Gud. Varför? Jo, därför han älskar oss. Och synd är alltså det som har kommit in i hans skapelse för att förstöra den. Det leder till hat, vrede, indignation, fientlighet och slutligen till döden. Och syndens ursprung och karaktär är att inte lita på Gud och den han är, på Guds ord, på Guds planer för vårt liv. Djävulen, han hatar evangeliet. Därför att det är Guds makt att förändra liv. Evangelium är det glada budskapet. Guds makt att förändra liv. Den som lyssnar till evangelium och tror på det ordet säger, den får ett förändrat liv. Och den får en annan trygghet. Gud vill sätta oss fria från vårt slaveri, under synd, under träldom, under förtryck. Och slaveri i alla former är en ondska. Och Gud längtar efter att sätta oss människor fria ifrån allt det. Ni ska lära känna sanningen, och sanningen ska göra er fria. Står Johannes 8:32. Och då tänker jag på de här saker som jag nämnde. Alla de här tankemönstren från världen. Alltså, när den unga generationen lever mycket på nätet. Och där är en människa det som den visar upp. På nätet. Men om man skalar bort det, om man skalar bort fasaden, så kanske man hittar någonting helt annat. Och många gånger orkar man inte stå för den man verkligen är. Då blir det som ett slaveri. Men Herren vill göra oss fria och visa upp det vi är. Visa upp verkligheten. Vara den vi verkligen är. Och det gäller i alla avseenden. Jag säger inte att det här är något du bara gör i en handvändning, men det är en strävan. Att bli fri. Att bli verkligen fri och kunna vara svag, kunna vara stark, kunna vara den man verkligen är. Inte ha fasader, inga masker. Inte skydda oss från varandra. Den sonen gör fri är verkligen fri. Och det är precis det jobbet han håller på med. I vars ens av våra liv, så genom sin ande så talar han till oss om saker som vi borde lämna till honom. Så att han kan få ta hand om det och göra oss fullkomligt fria. Det står, sök först Guds rike och hans rättfärdighet. Matteus 6:33. Och det har jag funnit vara en väldigt stor hemlighet. Den som får den strävan och som verkligen lyckas lita på Gud fullständigt, söka Guds rike i första hand, får också en helt annan attityd gentemot alla de här frestelserna. Och det gör att Gud kan välsigna den personen på ett alldeles särskilt sätt. Så när man alltså söker Guds rike och hans rättfärdighet, så ska allt detta andra tillfalla er, står det. Alltså, sånt som binder oss kan Gud inte välsigna oss i. För då skulle vi ju vara bundna. Utan vi måste bli fria för att han ska kunna välsigna ett område i vårt liv. Sen är det ett annat ord som är viktigt när det gäller just det här. För det här handlar ju om en trosvandring. Det är salig den som inte ser men ändå tror. Jesus sa det här till Thomas. Ni vet, Thomas tvivlaren som vi kallar honom för. Han som ville sticka fingret in i hålen på hans händer och fötter. För att verkligen kunna tro att allt det här, att det var han som var uppstånden. Och det säger Jesus till Thomas. Salig är den som inte ser men ändå tror. Men ibland så kan vi behöva såna här mera påtaglig hjälp för att tro. Och behöver vi verkligen det, då tror jag att Gud ger oss det. Men det bästa att sträva efter är att kunna tro. Att förvalta tron. För tron är en gåva som Gud har gett oss. Vi förvaltar tron. Vi alstrar inte tro, du och jag. Utan vi förvaltar en tro som Gud har gett oss. Precis som om du tänker det. Att du får ett frö som du sätter i jorden, så kan ju inte vi göra det fröet. Utan det är ju en del av skapelsen. Men vad vi kan göra det är att vattna det, ge det näring, ge det sol och även några ord. Det är inte så dumt när det handlar om växter. Och sen får vi se att det faktiskt har ett liv i sig själv och gror. I Efeserbrevet 6 som vi nämnde lite grann utav kampen, så finns det en strategi som Gud har för oss i den här kampen. Där han säger att vi ska ta på oss sanningen som bälte. Och vi ska spänna på oss, står det. Så det finns något vi behöver göra. Vi behöver alltså spänna på oss sanningen som ett bälte. Något som omsluter oss. Sanning är ju Jesus. Han är ju sanning. Så den sanningen om Jesus och den sanningen att jag tror på Jesus och överhuvudtaget allt som vi kallar sanning, det är sånt vi ska ha runt omkring oss. Vi ska leva i det. Rättfärdigheten, det är en bröstsköld. Det är alltså något som Jesus också ger oss. Han ger oss en sköld för att skydda oss. Och den ska vi också spänna på oss. Och skor, beredvillighetens skor, står det. Alltså beredvillighet, det betyder tjänstvillig, villig, hjälpsam, beredd, redo. Alltså att man är på alerten och gärna vill göra det som Gud har planerat för en. Sen har vi också trons sköld. Den ska jag hålla upp. Och den är väldigt viktig också i kampen. Därför att jag måste rikta den mot pilarna. Där pilarna kommer. Jag kan faktiskt hindra, säger Bibeln, alla pilar. För det står trons sköld för att släcka den ondes alla brinnande pilar. Vi ska hålla den framför oss. Så pilarna, de är sådana saker som falsk skuld. Alltså man tror att man är skyldig till något som man egentligen inte är skyldig till. Alltså fienden har fått in ett ord i vår tanke som gror och som gör livet svårt för oss. Skam är också en sån pil. Tvivel, olydnad, fruktan och rädsla. Där nämnde jag ju som svårigheter. Men alla de är alltså pilar som Satan skjuter mot oss. Man kan säga också, för att vara riktigt tydlig, tankar som han skjuter in i vår hjärna så att vi går runt och odlar de tankarna, ältar och vältar de tankarna. Det är där vi måste hålla upp trons sköld. Så att alla de pilarna inte får tillträde till oss. Och hur ska jag då veta vad som är något? Ja, nu nämnde jag ju några. Men jag tror allt det som ger dig ofrid. Allt det som stör dig på något vis. Det är då meningen att man går till. Om det har liksom en pil har slunkit igenom. Då vänder du dig. Om du vänder dig mot Herren och talar med honom om det här och ber om hjälp. Och han hjälper dig alltid. Det är inte så att han kanske bryr sig eller kanske hör dig. Han hjälper dig alltid. Och det är det som det är viktigt att vi fäster vår tro i. Vi vet, för ordet har sagt det. Han hör oss alltid och han hjälper oss alltid. Kanske inte på det sätt som vi räknar ut, men det är en annan sak. Men har vi bett om någonting så har han hört oss och han griper in. Och han gör det med glädje. Frälsningens skydd, det är ju något som Jesus vann. Han vann den segern. Så frälsningen, den är som en hjälm som du kan ta på dig. Och som du förstår vid det här laget så är den andliga kampen ofta lokaliserad till just huvudet, hjärnan, tankevärdet, hjärtat. För att frälsningen skyddar mig, den tar emot det Jesus seger. Den frälsningen är orsaken till att min kontakt med Gud har återskapats igen, så att jag kan ha kontakt med Gud. Den har restaurerats genom frälsningen, men den skyddar mig också ifrån fiendens attacker. Och så till sist det sjätte som nämns där i Efesierbrevet, ordet, andens svärd. Det står att vi ska ta emot det. Vi tar emot ordet. Det är givet till oss som en hjälp. Det är Guds ord. Det är Gud som berättar genom de som har skrivit de här böckerna hur han ser på saker och ting, hur han upplever det, hur saker och ting kan ske, men hur han kan gripa in. Och sen till slut så står det där att vi ska be och vädja ständigt. Be alltid i anden. Och här har vi den här fantastiska hjälpen som vi får utav den heliga ande. Vaka och be för varandra. Vi gör ju det när vi träffas och har bönemöten. Och även nu när vi börjar mötet så bad vi för Margareta. Vi bad för den här familjen som har förlorat sin sexårige son i drunkningsolyckan och så vidare. Vi ber för varandra utan att ge upp, står det. Alltså ständigt fortsätter vi att be för varandra. Och som sagt, det där ordet som vi läste förut, jag vill bara påminna om det. Det är ju inte människor vi strider mot, utan mot härskare och makter, mot mörkrets svärdshärskare, mot onda makter i himla rymderna. Alltså det här är inte en kamp vi kan klara själva, det förstår ni. Det är bara så, det hjälper inte att rycka upp sig eller skärpa sig eller ta sig i kragen eller försöka stå emot. Utan det här vinns bara genom den utrustning som Gud ger, det skydd som Gud ger och det hjälp som vi har genom bältet, bröstskölden, skorna, hjälmen, svärdet. Guds nåd, nu är jag framme vid, här är en del av utrustningen då. Och Guds nåd gör det möjligt för oss att bli frälsta och utrustade för uppdraget. För utrustningen är ju mer än det här kampskyddet. Utrustningen är ju också för den tjänst som vi har i Guds rike. Vi ska bli utrustade för att göra det här fantastiska budskapet som vi känner till, som Gud har låtit oss förstå. Att göra den goda nyheten känd för människor som inte har förstått den, eller så att de får möjlighet att ta emot Jesus som sin personliga frälsare och bli utrustade. Alltså det finns ju ett fyrstegs, jag vill inte kalla det program, men okej, vi kan säga det. Ett fyra steg i alla fall, som vi tar när vi blir frälsta, men som vi behöver ta alla gånger vi känner att någonting inte funkar som det ska. Alltså, om det är något jag har gjort, så ångrar jag mig och vänder mig från synd mot Gud. Jag ångrar mig. Jag ber Gud om förlåtelse. Det är steg nummer två. Och steg nummer tre är att jag tror på Jesus seger för oss. Och jag tror på honom som person och som min frälsare. Och så då fjärde steget, det gör Gud. Därför då fyller han oss. Jag kan be om det också. Jag kan säga fyll mig. Precis som vi sjöng Helige Ande. Vi kan be Helige Ande fylla mig. Men de fyra stegen är väldigt bra att ha med sig hela vandringen. Alltså, ånger och vändning mot Gud. Förlåtelse för det som blivit fel. Han förlåter omedelbart. Gud tvekar aldrig. Ah, nu får vi se här. Det här var ju inte bra alltså. Det är ju inte så. Utan ångrar du dig, vänder dig mot Gud, ber honom om förlåtelse av hela ditt hjärta, då förlåter han dig. Då är det borta. Det är borta. Finns inte mer. Och då får du också tro att Herren tar hand om dig i den situationen. Och så får du uppleva hur den heliga ande också finns med som en kraft. Varenda kristen har möjlighet att förkunna evangelium i den heliga andes kraft. Några har fått en särskild gåva här. Alltså evangelister som vi säger. De har en förmåga att få människor att lyssna. På ett enkelt sätt att skapa relation, skapa god kontakt och få människor att lyssna. Det är en särskild gåva. Men ändå har vi alla möjlighet att berätta vad som har hänt i vårt liv. Och tala om evangeliets kraft, det här kraftfulla budskapet. Och vilket privilegium vi har som får komma med ett sånt budskap i den här mörka världen. Bland kompisarna, bland vänner, bekanta, arbetskamrater. Men att vi låter Gud vara strategen. Att det är Guds ande som manar oss. Vi säger, använd mig när du ser att det passar bäst. Ge mig de ord jag ska säga. Så behöver vi inte ha så mycket uträkningar. Utan vi får vara ledda av Guds ande. Och vid tillfällen som blir lämpliga så får vi sprida det här fantastiska budskapet. Som förvandlar liv. Som raserar kulturbarriärer. Som förmedlar frid med Gud genom Jesus Kristus. Och om man följer den heliga ande så leder det till liv och frid. Men om man följer den gamla naturen leder det till döden. Så står det i Romarbrevet 8 och 6. Du ska gå mot avslutningen. Du kan få frid i hjärtat trots fiendens attacker. De kan komma från våra närmaste, från våra syskon, från de vi absolut inte väntade oss. De kan komma från grannar, från fiender. De kan komma från sådana som vi trodde skulle skydda och hjälpa oss, myndigheter, vad vet jag. Det kan komma var som helst ifrån. Men Gud har kontroll över din och min situation. Och han kan vända det till synes hopplösa till en möjlighet. När det verkar som hopplösast så finns det en möjlighet när Gud får ta hand om det. Och så vill jag bara läsa några ord till avslutning. Filipperbrevet 4:6-7. Bekymra er inte för något utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Då ska Guds frid som övergår allt förstånd bevara era hjärtan och era tankar i Kristus. Första Thessalonikerbrevet 5:24 säger, trofast är han som har kallat oss. Han ska utföra sitt verk. Zakaria 4:6. Varken genom styrka eller makt, utan genom min ande, säger Herren Sebaot. Och så till sist ett ord som jag hittade igår kväll i ordspråksboken 3, vers 5 och 6. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar, så ska han jämna dina stigar. Vilket härligt ord. Herren jämnar dina stigar. Vi kommer att få vandra. Ibland är det svårt, ibland är det tungt. Men om vi förlitar oss på honom och inte låter bara vårt förnuft styra, det får finnas med i en viss del. Men det ska inte vara det som styr oss, utan det ska vara Gud som styr oss. Förnuftet är så begränsat till vår egen erfarenhet och kunskap. Därför räcker den inte för att leda oss. Men om vi låter Gud leda oss, då kan han också förklara så att vi förstår på ett tydligt sätt det han har tänkt. Och kan hålla ut. För ibland får vi vänta. Lite som vi tycker, för länge. Lite länge. Gud kommer aldrig för sent. Men det känns ibland lite jobbigt att vänta på hans svar. Så kan det vara för var och en av oss. Ska vi be? Herre, vi tackar dig för att du vill uppmana oss till att hålla ut. Att stå emot trycket ifrån världen. Att hämta allt från dig, Herre. Att mätta oss med ditt ord. Att umgås med dig genom din ande. Att vara ledd, Herre, utav dig i vår vandring. Jag tackar dig för mina älskade syskon. Och nu överlämnar jag det här ordet som frön, som är sådda, för att du ska låta det gro i vars och ens av våra hjärtan och bära frukt, bära en sån frukt som består och som välsignar våra liv. Jag ber i Jesu namn. Amen. Och så finns det öppet här för att be om det är någon som upplever att den vill ha särskilt stöd i bön. Det är vårt uppdrag att stödja och be för varandra. Så det är inget konstigt med det, utan det är det mest naturliga. Att vi ska hjälpa varandra och bära de bördor som vi stundtals behöver bära, kortare eller längre sträckor. Gud välsigna er allsamt.